Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Dagens predikotext är från Ruts bok, från det första kapitlet, verserna 15 till 18, och ordet i Jesu namn. Naomi sade då, se din svägar ska ha vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägarska. Men Rut svarade, tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. Herre må straffa mig både nu och senare, om något annat än döden skulle skilja mig från dig. När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne, talade hon inte mer med henne om det. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det finns en stark kontrast mellan den här texten och evangelietexten som vi lyssnade till tidigare. Den rike mannen som vi hörde om i evangelietexten, han valde sina rikedomar fram om att följa Jesus och sälja bort det han hade. Och han gick bedrövad bort. Kvinnan från Moab överger sin släkt, det hon har i sitt land. Och väljer en oviss tillvaro i fattigdom och utsatthet tillsammans med Herrens folk. Och hon blir rikt välsignad. Ruts bok är en liten pärla bland Gamla testamentets böcker. Den kommer genast efter Domarboken, som tar fram en tidvis fruktansvärd historia. Även om det också där finns ställvis fina avsnitt. Den här berättelsen som vi kommer in i ägde rum någon gång under domartiden. Vi har ingen exakt tidsangivelse, men det står i början av Rut. På den tid då domarna regerade blev det hungersnöd i landet. Och då fokuserar vi på en man, Elimelek, hans hustru Naomi och deras söner Mahlon och Kiljon. De utvandrar på grund av hungersnöden. Geselius menar att den här tiden mycket väl kan vara Gideons tid, eller den tid när Gideon inledde sin verksamhet som domare. Och den beskrivs i Domarboken 6. Därför att den tiden var en fruktansvärt svår tid, när folket trakasserades av sina fiender, midjaniterna, som då var speciellt deras fiender. Domartiden pågick ungefär i 300 år, och eftersom vi sen kommer att konstatera att Rut blir farfars mor till David, så är det tre generationer från Rut till David, som då levde ungefär kring 1000 före Kristus. Så det här är ungefärligen tidsbestämning då. Par hundra år före det här. Den här familjen som då utvandrar till Moabs land, som ligger öster om Döda havet, de kallas Efratiter från Betlehem. Och vi vet också från andra profetställen att Betlehem kallas Efrata. Eller åtminstone är de ställena nära varann, eller möjligen så att Efrata eller Efrat är omgivande landsbygd. Någon by där i närheten av Betlehem eller det som finns där runt. Det var där som Rakel hade dött och blivit begraven. Det är därför också som Rakel omnämns i samband med barnamorden i Betlehem. Det här får vi läsa om i Första Mosebok 35. Davids far Isai kallas också Efratit. Det är märkligt med de här namnen. Efrata betyder fruktbarhet. Och Betlehem betyder brödhus. Och nu var det allt annat än fruktbart och rikligt med bröd. Det är just därifrån brödhuset och det fruktbara, den fruktbara platsen, som den här familjen måste utvandra på grund av hungersnöd. De flyr nu alltså till Moab, och det är ett hedna folk. Och vi vet av Moseböckerna att Israels barn var strängt förbjudna att beblanda sig med hedna folk. Men nu dör Elimelek där i Moab. Och sönerna tar mot Guds befallning moabitiska hustrur, som de inte skulle beblanda sig med. De heter Orpa och Rut. Och så dör också sönerna. Det står en tidsangivelse att när de hade bott i landet ungefär 10 år, så dog också de båda sönerna. Det här var en fruktansvärd situation för änkan Naomi och för de båda unga änkorna. Naomi var ju främling i landet. Och dessutom var hon änka. Hon var utan söner och utan man. Det var den mest tragiska situation som man kunde tänka sig. Men nu har hon hört att Gud har gett sitt folk bröd. Så hon beslutar att återvända till sitt land. Och sonhustrorna följer med. Men på vägen ber hon dem att vända om. Hon vet nämligen att för moabitiska kvinnor, unga änkor som kommer till Israel, så är det minsann verkligt utsatt läge. Det är svårt. Så hon ber dem vända tillbaka till sina mäns hus. Och till sitt folk och sina gudar, det vill säga där de har bott. Och kanske också till sina föräldrar om de var i livet. Och nu får vi en intressant bild av hur samhället fungerar på den här tiden när en man dog. Det ser vi av de verser som finns strax före vår text när Naomi säger så här. Jag är för gammal att bli gift. Och även om jag skulle tänka att jag ännu har hopp, ja, om jag så redan i natt gav mig åt en man och rent av födde söner, skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga er inne utan man? Nej, mina döttrar, det är mycket bittrare för mig än för er, eftersom Herrens hand har drabbat mig. Och inför det här så vänder Orpa tillbaka, den ena av de här sonhustrorna. Naomi hänvisar till en bestämmelse att bröder skulle ta änkor till äkta. Om en man dog och efterlämnade en änka, så var det broderns plikt att gifta sig med änkan. Och om möjligt då få söner och döttrar genom den här brodern, så att broderns namn lever kvar. Det var då liksom broderns namn som skulle leva genom den här. Alltså den som hade dött. Men Naomi hade inga fler söner. Och att tänka sig att hon ska föda söner som sen ska växa upp, bli giftasvuxna, för att sen ta sig an de här, då mycket äldre änkorna. Det är fruktlös tanke. Och det är därför som hon hänvisar till deras land. De hade bättre där. Orpa låter sig alltså övertalas och vänder hem. Naomi försöker ännu övertala Rut. Och det är där vi börjar i vår text. Din svägar ska ha vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska. Hon säger inte vänd också du tillbaka till dina gudar. För nu ser vi av hur Rut svarar att den gud som Naomi dyrkar är kär för henne. Den guden har blivit också hennes gud. Hon väljer nu med öppna ögon en mycket riskfylld väg. Hon väljer en utsatt tillvaro. Men hon väljer inte det lätta utan det rätta. Det som hennes samvete bjuder henne att göra. Och nu får vi då uppleva hur en stor händelse med följder för hela kristenheten, ja för hela mänskligheten, tar egen rum. Rut svarar: ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Hon är en hednisk kvinna, men hon som en hednisk kvinna tas upp i Guds folk. Och Gud till och med låter henne bli en av Jesu medlem i Jesu släktal. Det här är intressant därför att Israels folk kunde man inte bara så där ansluta sig till. Israel var ett folk som härstammar från Abraham. Det var inte så som en invandrare kan ansöka om medborgarskap. Antingen så var man född i Israelit eller så var man en hedning. Och Rut hörde inte till Guds folk, utan hon var en hedning. Och därmed hade hon inte heller del i Israels Gud. Elimelek och Naomi måste ha gjort ett gott intryck på Rut, också deras söner, Ruts man. Men det var särskilt Naomi som Rut älskade. Efter att ha lärt känna hennes Gud kunde hon inte mer tänka sig att leva med sina gamla gudar som Orpa återvände till. Vi ser att Rut har en stor kärlek till sin svärmor. Men det är helt möjligt att kärleken till hennes Gud är lika stor. Rut har blivit rikt benådad genom att ha fått komma in i den här familjen. Hon kommer också i den följande berättelsen att bli föremål för Guds särskilda nåd. Och det har gjort att hon kallas Gamla testamentets Maria. Hon kommer inte bara att godkännas som en medlem av Guds folk, utan hon kommer att bli farfars mor till självaste kung David. Och därmed blir hon också en i kedjan av den släkt som vår frälsare är född i, enligt sin mänskliga härkomst. Man brukar inte nämna kvinnor i stamtavlor, men när Matteus, enligt Matteus första kapitel, går igenom Jesus släkttavla, nämner han fyra kvinnor. Och det är inte de finaste och mest hedervärda israelitiska kvinnorna, utan det är fyra som omtalas i udda sammanhang, rent av i ljusskygga sammanhang. Vi ska förbifarten nämna också de andra tre kvinnorna. Det är för det första Tamar, som födde Peres och Sara i otukt med Juda. Otukt. För det andra Kökan Rahab, som hjälpte till vid erövringen av Jeriko och som sen blev mor till Boas, den som gifte sig med Rut. Följande är sedan Rut, den hedniska kvinnan som vi har i blickpunkten idag. Och slutligen Urias hustru Batseba, som David förförde och som födde Salomo. Vår frälsare har inte ansett det för lågt att räknas till syndares släkt. Och tvärt emot vad storheter normalt hoppas på när deras biografier skrivs, så har Jesus inte alls försökt dölja de här sämre sidorna av sin stamtavla. Han har istället upphöjt dem, och särskilt Rut, som ger oss ett så fantastiskt exempel på trohet och kärlek. Så ska vi se lite på fortsättningen också av den här historien. Återlösaren. Vi ska se hur det går till när hon blir upptagen i Israel. De båda kvinnorna, Naomi och Rut, anlände till Betlehem vid påsktiden när kornkörden just hade börjat. Det blev genast folkrörelse och man pratade om den. Och det är ju självklart. Naomi hade varit länge borta. Nu har hon mist sina män och sina söner och så har hon en hednisk kvinna med sig. Det är klart att det fanns grund för skvaller och prat. Naomi säger då i det här umgänget med bysborna: att man inte ska kalla henne Naomi, som betyder den ljuvliga, utan man ska kalla henne Mara, som betyder den bittra. Hon berättar för dem om sitt öde, och det blir naturligtvis genast spritt och känt i den lilla byn. För en ung änka från ett främmande land kunde mycket ont hända. Men Rut ville göra nytta för sig, även om det hade varit säkrast att stanna inomhus hos Naomi. Hon ber om att få lov och gå och plocka ax på en åker. Och hon hoppas hitta någon bonde som förstår hennes situation. På den tiden var det som blev kvar på marken efter skördemännen tillåtet att plocka för de fattiga. Det var alltså en social hjälp att man ledde en plocka ax under skörden. Det finns en direkt befallning om den här seden, eller denna praxis, i femte Mosebok 24. När du skördar din åker och glömmer kvar en kärve på åkern, ska du inte gå tillbaka för att hämta den. Den ska tillhöra främlingen, den faderlösa och änkan. Detta för att Herren din Gud må välsigna dig i allt du företar dig. Och så sägs också liknande saker om olivkörd och druvkörd i vingården. Man ska inte göra någon efterkörd, främlingen och den faderlöse och änkan. De här räknas upp som de tre utsatta grupperna. Och nu var det ju så att Rut, hon egentligen representerade dem alla. Gud leder nu Rut till en åker som tillhör en av Elimeleks släktingar, Boas. Han var en gudfruktig man. Vi läser hur han hälsade sitt folk när han kom. Boas kom just då dit från Betlehem. Herren vare med er, hälsade han skördemännen. De svarade honom, Herren välsigne dig. Och så frågar Boas, arbetsledaren för tjänstefolket, vem den kvinna är, som den främmande kvinnan som plockar ax på hans åker. Arbetsledaren berättar att hon är synnerligen flitig och unnar sig knappast någon vilopaus. Hon är inte som såna unga änkor som Paulus talar om, lite så där smått nedlåtande, som är lata och springer omkring i husen och skvallrar, som står i första Timoteus 5. Nej, hon är helt annorlunda. Mycket flitig och ansvarskännande. Nu tar Boas Rut i beskydd och varnar sina arbetare att göra något illa mot henne. Han ger istället order till dem att de ska strö ut lite extra ax på marken så att hon får extra mycket att plocka. Han talar också med Rut och varnar henne att gå till någon annan bondes åker. Därför att där på hans åker är hon i trygghet. Han har hört om hennes kärlek till sin svärmor. När Naomi får höra att Rut har plockat ax just på Boas åker och fått så riklig lön för mödan, berättar hon att Boas är en av familjens återlösare. På hebreiska är det goel. Och det här ordet användes väldigt ofta för just för den som Boas symboliserar och som vi ska återkomma till. Det här går tillbaka på bestämmelser i tredje Mosebok 25. Det här med återlösaren. Där det stadgas att en bror eller en annan nära släkting ska återlösa en som på grund av fattigdom sålts till slav. Eller lösa in den fattige släktingens egendom. Nu fanns det en annan släkting som var närmare släkt. I Ruts boks fjärde kapitel får vi en detaljerad beskrivning av hur ett ting gick till på den här tiden. Man höll ting i stadsporten och utfärdade domar i närvaro av 10 äldste i staden. Vi kunde kalla dem nämndemän. I det här civilmålet som Boas ställer till för att få inlösa Naomi och därmed få ta Rut till hustru genomgås nu en juridisk akt. Och det här är en akt där den närmaste återlösaren avsäger sig sin rätt att lösa in Elimeleks åker och därmed också gifta, förbinda sig att gifta sig med Rut. En intressant detalj är att den här andra återlösaren tar av sig sin sko som löfte för att Boas ska få något som egentligen i första hand skulle tillhöra honom. På det sättet så får Boas lagfart på egendomen. Därmed tar han också Rut till hustru. Och nu säger allt folket i stadsporten, tillsammans med de äldste, att allt hade gått rätt till. De bevittnar det här. Och så ger de följande välgångsönskan. Må Herren göra den kvinna som nu kommer till ditt hem, lik Rakel och Lea, de båda som har byggt upp Israels hus. Må du bli framgångsrik i Efrata och ryktbar i Betlehem. Må ditt hus bli som Peres hus, honom som Tamar födde åt Juda, genom de avkomlingar som Herren ska ge dig med denna unga kvinna. Lägg märke till att folket hänvisar till Tamar och Juda som genom ett äktenskapsbrott blev föräldrar till den som blev stamfader för den linje som gick till David och Jesus. Kvinnorna uttalar här det här som ett exempel på hur Gud kan handla tvärt emot det som anses vara rätt och riktigt, när hans nåd kommer ner över människor. Det var ju inte så att de välsignas den synd som hade utförts. Det var inte så att de menade att Gud bryr sig inte om synd. Utan det var så att Gud hade kommit med sin nåd och barmhärtighet och förlåtit och därför upprättat dessa. Som sen också då levde i denna nåd. Boas har nu blivit Noomis och Ruts återlösare. Rut föder en son som får namnet Obed, som sen blir far till Isai, Davids far. Och nu säger kvinnorna till Noomi: välsignad vare Herren som idag inte har låtit dig vara utan återlösare. Må hans namn bli prisat i Israel. Han ska ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom. Till din sonhustru som har dig kär har fött honom, hon som är mer för dig än 7 söner. Kvinnorna uttalar verkligen profetiska ord. Han som de talar om verkar i första hand gälla Boas. Men sen talar de om sonen som Rut har fött. Han ska ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom. Och i honom ser vi redan David. Då vet vi att David ofta är ett namn som används istället för Messias. Och vi ser det profetiska budskapet som förmedlas här. Det är nu som vi kommer in på återlösaren Kristus. Det är Jesus Kristus, Davids son, Messias, som är den Goel som Boas bara var en symbol för. Det var han som kom för att återlösa hedningar och syndare. Han kom inte för att ställa sig i raden av präktiga människor och sola sig i glansen av en fin släkttavla, fläckfri släkttavla. Paulus skriver om honom i Filipperbrevet. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares skepnad, då han blev människa. Genom vår synd har vi blivit slavar under djävulen. Det är långt värre än att tvingas lämna sitt land för hungersnöd. Det är att stå i fara att hamna i helvetet. Och det skulle ha varit vår lott på grund av våra synder, om inte återlösaren hade kommit. Men nu har vi fått en Goel, en återlösare, som betalat bort hela vår skuld, din och min, Ruts, Judas och Tamars, alla de här andra som har begått synder, Davids. Och han har gett oss sådana exempel här för att vi ska förstå att vi inte har gjort så stora synder att vi inte skulle tro att de är med i den återlösning som Jesus har vunnit för hela världen. Han har köpt oss till sin egendom. Vi hör till Jesus med allt vi har. Det gör inget att vår släkttavla är befläckad. För genom sin födelse in i syndares släkt har Jesus visat att han älskar och tar sig an syndare. Och hans köp är juridiskt giltigt. Det finns det goda vittnen på. Han har spikat fast vårt skuldebrev på korset. Han har uppstått på tredje dagen ur sin grav. Väl betygat enligt många vittnen. Och dig och mig har han personligen köpt och kallat till sina egna genom vårt dop. Då fick vi hans rättfärdighetsdräkt som en gåva, som kylar oss för den ondes anklagelser. Och en gång på den yttersta dagen ska han ge oss rätt att höra orden: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som har stått färdigt för er från världens begynnelse. Vi får, precis som Rut, gå med till Betlehem och ta emot välsignelsen. Vi får där finna vår återlösare som inte har dragit sig för att bli en av oss, så att han blir vår brudgum. Nu väntar vi på det himmelska bröllopet, när vi ska få se honom och gå in i den verkliga gemenskapen med honom. Förut fanns det en frestelse att vända tillbaka till de hedniska avgudarna. Och det finns en frestelse också för oss. Vi lever i världen med alla de faror som finns omkring oss idag. Farorna kan vara våra rikedomar, som det var för den rike mannen i evangelietexten, som binder oss. Frestaren kommer ofta med lockelser att gå en annan väg. En enklare väg. Då ställs vi inför vägskäl. Hur ska vi veta Guds vilja? Luther hade en vägledning som ofta kan vara bra att tänka på. Välj det som är svårare för ditt kött. För ditt kött vill leda dig bort från frälsaren. Låt oss alltså frimodigt vandra de fattigas väg till Betlehem, även om din i världens ögon verkar vara dåraktig. Där finns nämligen vår återlösare, som vill ge oss riklig lön till evig välsignelse för sin nåds skull. Amen. Lovad vare du och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.